Som ni alla vet så lever vi ju i en tid och en kultur som blir allt mer främmande för en kristen livsstil. En kultur som sätter stor ära i att vara tolerant mot alla tänkbara livsstilar, men som har väldigt svårt att förhålla sig till en kristen livsstil. Man kanske kan säga att det blir allt svårare att leva som kristen. I alla fall om man med det menar att vår kultur inte hjälper till på det sättet. Utan en kultur som snarare kommer att förakta dig om du är öppen med din tro. Och i ljuset av detta så är det spännande att läsa Hebreerbrevet, och i synnerhet Hebreerbrevet 10:35, som säger att vi inte ska kasta bort vår frimodighet, för den ger stor lön. Vi ska inte kasta bort vår frimodighet, för den ger stor lön. Det är ett djärvt budskap, ett djupt bibliskt budskap, och det är ett budskap som ligger helt i linje med Hebreerbrevets övergripande budskap. Och något som gör det extra intressant är att det är teologiskt motiverat, detta budskap. Det är inte på något sätt taget ur luften i Hebreerbrevet, liksom framkastat i en storm av känslor, utan det är en slutsats i ett sofistikerat och oerhört kraftfullt resonemang. Och därför vill jag drista mig att ägna återstoden av det här passet åt en sorts reflektion över Hebreerbrevet med just detta budskap i åtanke. Så att det är inte bara 10:35 vi tittar på, utan vi kommer att bläddra lite i Hebreerbrevet. Och jag delar upp den här predikan i tre punkter. Först vill jag ge en utgångspunkt som inte bara är i Hebreerbrevet, men det är där också, utan hela Nya Testamentets utgångspunkt, att lidandet är en given del i det kristna livet. I punkt nummer 2 ska vi läsa 5 korta texter ur Hebreerbrevet, och vi ska titta på Hebreerbrevets svar på varför vi kan uthärda lidande, uthärda förföljelse, och varför vi kan vara frimodiga. Och i den sista punkten vänder vi blicken mer specifikt till vad det är Hebreerbrevet säger är vår lön, det vill säga vad det är som motiverar oss genom detta. Så, då går vi in i den första punkten, som jag kallar för vissheten om lidande. Hebreerbrevet är ju en av de mest teologiskt sofistikerade böckerna i hela Bibeln. Men vad vi ofta tycks glömma bort är att det är en predikan. Troligtvis är det här enda gången i hela Bibeln som vi får höra en predikan som är helt och hållet riktad till kristna åhörare. Alla predikningarna i apostelgärningarna är riktade till icke-troende, eller till en blandning av troende och icke-troende. Men här har vi i Hebreerbrevet vad de flesta är överens om är en predikan. Det är för att författaren kallar dem för mina förmanande ord i kapitel 13, vers 22. Mina förmanande ord. Och det här begreppet, mina förmanande ord, är identiskt med vad föreståndaren i synagogan bad Paulus att ge efter att texten hade lästs i synagogan, Apostlagärningarna 13:15. Det vill säga en predikan. Nu har vi läst texten, ge en predikan, förkunna den. Och det säger också Hebreerbrevet här i kapitel 13 att det här är ett kortfattat ord. En kortfattad predikan. Det tar ungefär 50 minuter att läsa igenom Hebreerbrevet högt. Och det är väl en kort predikan utifrån de första kristnas mått. Och den här predikan gavs i hopp om att skapa i dess åhörare en teologiskt grundad uthållighet. Att uppmuntra dem i en livsstil som har en doft av radikalitet, som fortsätter trots lidande och förföljelse, fortsätter i frimodighet in i ett liv som präglas av risktagande och uppoffrande och kärlek. Genom hela boken så löper en vision av Jesu Kristi suveränitet, och det blir hela anledningen till varför ett sånt här liv är möjligt. Så själva utgångspunkten i Hebreerbrevet är att om du är kristen så lider du. Om du är kristen så kommer du att bli förföljd. Och det är ingen överraskning, sett i ljuset av vad Jesus sa. Vi kan bläddra till Matteus evangeliet 16. vers 24. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Vi kan bläddra tillbaka till Matteus 10, vers 24. En lärjunge står inte över sin lärare och en tjänare står inte över sin herre. Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets herre blir kallad för Belzebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det? Johannes 15. Vad jag försöker göra här är att jag försöker bygga ett sorts bevis. Bara visa dig hur Bibeln bekräftar, eller hur jag säger det Bibeln säger. Johannes 15, vers 20. Kom ihåg vad jag sagt. Tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert. Och vi går tillbaka till Lukas evangeliet 21. Så läser jag från vers 12 till 19. Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Bestäm er för att inte förbereda några försvarstal, för jag ska ge er en mun och en vishet som ingen av era fiender ska kunna stå emot eller säga emot. Ni kommer att bli förrådda, till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner, och en del av er ska man döda. Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta ska ni vinna era själar. Och Johannes 16:2 säger: det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Och efter Jesus så fortsatte Paulus på samma sätt. På vägen tillbaka på den första missionsresan så återvände de till församlingarna de hade grundat. Och de styrkte lärjungarna och uppmanade dem att stå fasta i tron. Och sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Apostlagärningarna 14:22. Och han tillägger i andra Timoteus 3:12. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Punkt. Så är det bara. Det finns inga nyanser. Det här är själva grundkursen i efterföljelse. Det här borde vara det första som vi berättar för våra nykristna. Eller ännu hellre innan dess de redan har blivit kristna, så att de kan beräkna kostnaden. Paulus säger också i Romarbrevet 8:35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Och svaret är förstås, det här är en retorisk fråga, och svaret är förstås, ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek. Men frågan är svaret nej, ingenting? Därför att Gud har bestämt sig för att förskona oss från dessa saker, eller för att han har bestämt dessa saker för oss och bevarar oss genom dem. Och svaret kommer i nästa vers. Romarbrevet 8:36. Det står ju skrivet: för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Gud förskonar inte sitt folk ifrån dessa saker. Tvärtom, han lovar att de ska komma. Och det gör Hebreerbrevet också. I Hebreerbrevet 12 och 8. Oj, vad jag bläddrar här. 12 och 8. Får inte ni fostran som alla andra? Det vill säga, om Gud inte tuktar er, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Så lidande är för Jesu Kristi efterföljare ett tecken på Guds faderliga barmhärtighet mot oss. Det låter så märkligt, men det är den enda slutsatsen vi kan komma till. Sir Norman Anderson, han var professor och direktor vid Advanced Legal Institute på London University. Han var advokat, han var missionär och han var en mycket välkänd kristen profil i Storbritannien. Han förlorade alla sina tre barn när de var unga vuxna. Och efter 60 års äktenskap var hans fru så senil att hon inte längre kände igen honom. Och vid ett av hans sista offentliga framträdanden så gjorde han en intervju och han fick frågan om när han såg tillbaka på sitt liv och begrundade det faktum att dessa tragedier hade drabbat honom. Om han då någonsin frågade sig varför just detta händer just honom. Nej, svarade han. Jag har aldrig ställt mig frågan varför händer detta mig. Däremot har jag ställt frågan varför inte mig? Jag har inte blivit lovad att jag som kristen på något sätt ska förskonas ifrån de problem som också drabbar andra. Vi lever alla i en fallen värld. Men jag har blivit lovad att Gud genom Kristus ska vara med mig mitt i svårigheterna och att han ger mig nåd att orka med dem och genom dessa vittna om honom. Eller som Petrus säger, mina älskade, var inte förvånade över den eld ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som händer er. Så, nu är jag färdig med detta bibelrabblande. Vi kan slå fast att det är Nya Testamentets utgångspunkt att lidande och förföljelse är en del i det kristna livet. Och nu är då frågan, vad är det som skapar uthållighet? Vad är det som gör att vi kan fortsätta i glädje och frimodighet? Vad är det som liksom ger det kristna livet en sån här doft av radikalitet? En doft av en annan värld? Och svaret finns alltså i själva huvudbudskapet i Hebreerbrevet. Och alltså det är vad boken handlar om. Så nu kommer vi till den andra punkten som handlar om varför. Varför kan vi uthärda lidandet? Och inte bara uthärda det som om vi uthärdar liksom att gå till tandläkaren. Utan uthärda det i glädje. Svaret är enkelt och det är uppenbart. Och jag vill läsa för dig fem korta texter ur Hebreerbrevet och ge några korta kommentarer bara. Vi börjar i Hebreerbrevet 10, vers 32. Så läser jag till 35. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidanden. Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje. Dels stod ni sida vid sida med andra som också behandlades så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Så. Kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Alltså, de fick utstå förföljelse. De blev offentligt hånade. Och de led med fångarna. Det vill säga, antingen blev de själva kastade i fängelse. Eller också så blev deras bröder kastade i fängelse. Vilket innebar att när de gick i liksom solidaritet och kärlek och besökte dem i fängelset så blev de också identifierade som kristna, vilket innebar att antingen så åkte man själv i fängelse eller också var man på väg in i fängelse. Och när man var i fängelset eller blev identifierad som kristen så blev de med glädje accepterade de med glädje att bli fråntagna sina ägodelar. Alltså när man var i fängelset så gick de och plundrade deras hus. Vad är det som skapar denna djupa glädje, djärvhet och frimodighet? Det var den fantastiska övertygelse om vad de skulle ärva. Att den lön som skulle komma var så överlägsen i sitt värde att den gjorde att förlusten av deras ägodelar framstod som ingenting. Det står vers 34, ni accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar. Ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Och vers 35 kallar det här som de äger, det som är bättre och bestående, för en stor lön. Så vad, vänner, vad är det som skapar denna djärva livsstil som riskerade allt och som trotsade lidandet? Jo, det var en grundläggande insikt i den kommande lönens oändliga värde. De vet att det som kommer är värt allt. Att ingenting som händer mig nu kan mätas mot den glädje som ska komma. Det skapar en radikal frihet och frimodighet. Det finns ingenting som jag behöver hålla fast vid. Vi dränks i prylar, i bekvämlighet och i trygghet. Och anledningen att vi drängs i dem är inte att det är så många, utan att vi faktiskt tror att vi faktiskt behöver dem. Dessa människor blir fråntagna alla sina ägodelar. Sina hus, sina bilar, datorer, telefoner, böcker. Vad ska jag göra utan mina böcker? Ta en hand. Ta inte mina böcker. De blev fråntagna allt. Deras nyinredda kök. Deras nyplanterade äppelträd. Deras goda anseende i samhället. Allt togs ifrån dem. Och de accepterade det med glädje. Och det gör, alltså, vilket märkligt folk. De accepterar det med glädje. Och det gör att de kan glädjas mitt i allt detta. Det som gör att de kan glädjas mitt i allt detta var blicken liksom, på den lön som skulle komma. För den lön som skulle komma betyder allt. Vi går vidare till kapitel 11, vers 24. I tron... Ska jag läsa till 26, ja. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotters son. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Samma argument som vi precis har sett. Hur kunde Mose utstå vanära och förtryck? Han hade blicken riktad mot lönen. Nuvarande uppoffringar görs möjliga av hoppet av en framtida lön. Och vi läser kapitel 11:35, mitt i versen. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse, för de ville nå en bättre uppståndelse. De ville nå något bättre. De visste, jag har det inom räckhåll här. De kunde vara frimodiga trots lidandet, för de visste att de hade något bättre som väntade. Och kapitel 12, vers 2. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Hur kunde Jesus, Guds egen son, uthärda korset och skammen? Han gjorde det genom att se på den glädje som låg framför honom. Och på det sättet är han ett exempel för oss. Oförstörbar glädje bryter in från framtiden och blir den kraft som håller oss uppe i nuet. Ser du hur det fungerar? Principen är mycket enkel. Och här får vi stanna upp och fråga oss: är det så här det fungerar i mitt liv? Om det inte är så det fungerar för dig, så vill jag uppmana dig att gå till Gud i bön, att gripa tag i honom och inte släppa honom förrän han har öppnat dina ögon. Ni minns att Paulus bad i Efesierbrevet 1: jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni ser, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet arvet är bland de heliga. Han ber det för troende, för kristna. Varför ber han så för kristna? Därför att våra hjärtans ögon allt jämt är grumlade. Vi ser inte. Det är därför vi lever som världen lever, och det är därför vi dränks i våra prylar. Må våra hjärtans ögon öppnas så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till och hur rikt på härlighet hans arv är för oss. Om vi såg det, så skulle vi med glädje acceptera vilket lidande som helst, och vi skulle säga med Paulus: för oss är livet Kristus och döden en vinning. Sista texten, kapitel 13, vers 12. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att helga folket med sitt eget blod. Så han gick ut dit, utanför porten är där smärtan finns, där uppoffringar görs. Utanför porten, där är Golgata. Det är där orenheten finns. Där finns de onådda folken. Där finns människor av alla kulturer, stammar, språk, annorlunda mot mig själv. Där finns fattiga och segregerade stadsdelar, grannar och kollegor utanför porten. Dit gick han. Och så läser vi vers 13. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Och sen en sista gång. Samma argument, samma princip. Här har vi ingen stad som består. Vers 14. Här har vi ingen stad som består. Vänner, sten ska inte lämnas på sten. Detta gamla hus, vackra hus som vi samlas i och har gjort så i 130 år, ska förgå. Denna stad ska förgå. Allt ska brytas ner. Hur kan vi leva för det här? Hur kan vi? Vi är som Sisyfos, du vet. Han som rullar en sten. Han anstränger sig upp till yttersta och rullar en sten upp för berget, bara för att framåt dagens slut se hur stenen glider mellan hans händer och tumlar ner för berget, och han får göra samma sak nästa dag igen. Allt är förgängligt. Det ska förgå. Det enda som kommer att överleva elden är det som är byggt på klipp. Det som är gjort i kärlek till Kristus. Här, vers 14, har vi ingen stad som består. Men vi söker den stad som ska komma. När vi ser djupet i vers 14, så bjuder det oss in att kliva in i en värld, en ny värld. Här är vi främlingar och pilgrimer. Här finns det ingenting som håller oss kvar. Det finns ingenting i denna värld som vi inte kan uthärda. Vi söker den stad som ska komma. Vi håller blicken fäst på den glädje som ska komma. Vi äger något bättre, något bestående. Vi ser den lön som ska komma. Principen är så uppenbar och den är så lätt att förstå. Vi värdesätter vår framtida lön oändligt mycket mer än vi värdesätter denna värld. Så enkel är principen. Och då är frågan, vad handlar det om då? Mer specifikt, vad är det för lön som vi talar om? Vad är det som föranleder denna glädje? Vad är detta bättre, detta bestående som Hebreerbrevet talar om? Och svaret på den frågan, nu är jag inne i punkt 3, är också mycket enkelt. Lika enkelt. Det är Jesus Kristus. Det är varken mer eller mindre. Han är vår glädje. Han är vår lön. Han är det som består. Han är den som ger oss vår frimodighet. Som den som gör oss djärva och oförfärade. Han är den som ger kraft att uthärda lidandet. Och du kanske tycker att det låter för enkelt. Kristus har du hört talas om. Och den ivriga bibelläsaren skulle kunna invända och säga, vänta här nu. Presenteras inte Jesus i Hebreerbrevet som medlet för vår frälsning? Är inte han den som gör allt möjligt och liksom öppnar dörren till det som vi egentligen blir frälsta till? Till Fadern? Är han verkligen lönen i sig själv? Han talas ju om den som renar oss från synderna. Och den som är en överste präst som medlar för oss. Och för trons upphovsman och fullkomnare. Jo, så är det. Jesu Kristi majestät. Hans ära och härlighet gör honom lämplig att vara medlet för vår frälsning. Han är den som försonar oss med Fadern. Han är medlet för vår rättfärdiggörelse, vår helgelse, vårt eviga liv. Men i detta medlande verk på korset förkunnas själva höjdpunkten av hans härlighet inför hela skapelsen. I hans blod framstår hans härlighet i en klarhet och skärpa som aldrig tidigare skådats. Därför att Guds nåd görs synlig på ett sätt som aldrig tidigare. Så i detta medlande verk framstår Kristus själv inte bara som medlet utan som själva målet. Själva syftet för varför vi blev skapade. Vi blev skapade för att prisa härligheten i hans nåd. Det finns i 1:6. Det är därför vi finns till. Guds nåd. Guds nåd, vänner. Guds härlighet når sin topp i framställningen av Guds nåd. Och Guds nåd framstår som klarast i Jesu Kristi blod. Den härlighet vi ska se och njuta av för evigt är härligheten hos lammet som blev slaktat. Uppenbarelseboken 5:9 säger så. Det är den sång som ska ljuda genom hela evigheten. Värdig är du, för du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du köpt människor av alla stammar, folk, språk och folkslag. Du har gjort dem till ett kungadöme för vår Gud. Det är vår lovsång genom hela evigheten. Det är den yttersta skönheten, den yttersta glädjen som kommer att tillfredsställa vår själ för evigt. Den ofattbara skönheten i upprättelsen av syndare genom lammets blod. Tänk att han gjorde det. Kan du förstå? Han behövde inte göra det. Han mådde alldeles utmärkt i den eviga treenigheten. Där fanns all gemenskap. Gud var inte liksom naken utan människan på något vis. Kan du förstå att han gjorde det? Han är medlet. Han är biljetten in i härligheten. Men han är också målet. Han är härligheten. Han är den vi känner i det bättre livet. Han är ljuset i den stad som ska komma. Han är vår skatt. Han är vår lön. Han är vårt allt. Så alla bilder av Kristus i Hebreerbrevet tjänar inte bara till att framställa honom som vägen till frälsning, utan också som själva målet i sig själv. Allt boken säger honom intensifierar vår kärlek till honom och vår längtan efter honom som vår yttersta lön. Och jag har gjort en sammanställning av vad Hebreerbrevet säger om Kristus. En bristfällig, men en sammanställning. Och jag tänkte bara jag skulle rabbla mig igenom detta så att du får en känsla för vad Hebreerbrevet säger om honom. Han är Guds slutliga uppenbarelse. Han är arvinge till allt. Han är världens skapare. Han är utstrålningen av Guds härlighet. Han är Guds väsens exakta avbild. Han uppehåller hela universum genom sitt mäktiga ord. Han fullbordade rening från våra synder. Han sitter på majestätets högra sida i höjden. Han är Gud vars tron består i evighet. Han regerar med rättens spira. Han regerar för evigt. Alla änglar tillber honom. Hans glädje är över alla andra varelser i universum. Han är krönt med ära och härlighet på grund av sitt lidande. Han är den som för oss till frälsning. Han var fullkomlig i sitt lidande. Han blev kött och blod och han gjorde djävulen som hade makt över döden maktlös. Han befriade oss som levt i rädslans slaveri. Hör dessa ord, vänner. Han befriade oss som levt i rädslans slaveri. Han är en barmhärtig och trogen överste präst. Han har medlidande med oss därför att han själv varit frestad i allt. Han var utan synd. Han ropade högt under tårar och Gud bönhörde honom. Han blev källan till evig frälsning. Han är den fullkomliga överste prästen i kraft av sitt oförstörbara liv. Han träder fram inför Guds ansikte för vår skull. Han ska träda fram en andra gång för att frälsa dem som ivrigt väntar på honom. Han är densamme igår, idag och i evighet. Alla dessa bilder tar vi med oss in i det lilla ordet honom. Allt detta kanaliserar vi in liksom i detta lilla ordet honom i kapitel 13, vers 13. All härlighet i honom, varje facett av hans oändliga majestät och skönhet öser vi nu in i detta ord. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Jesus står liksom inte inne i värmen här och pekar åt oss och säger gå ut dit. Han säger till dig, jag är här ute. Du är där inne i värmen, tryggheten, men jag är här. Kom till mig. Vänner, den ljuvaste gemenskap med Kristus du någonsin kommer att uppleva är gemenskapen med honom i hans lidande. Det blir inte ljuvare än så. Alla som har varit där vet det. Så låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Han kallar oss dit. Kasta inte bort din frimodighet. Den ger stor lön och den lönen är Kristus. Amen. Låt oss be tillsammans. Evige fader, jag ber än en gång med Paulus att du skulle öppna vårt hjärtas öga så att vi kan se Kristus. Jag ber för vännerna som sitter här inne och för mig själv. Jag ber att vi skulle få en smak, en blick, en känsla för den lön som ska komma. Och att vi skulle kunna ordna hela våra liv därefter. Hjälp oss att se dig så att vi kan släppa taget om allt det vi håller så krampaktigt fast i här. Och jag ber, Fader, att när lidande kommer så ska vi lyfta vår blick och se Kristus. Jag ber så i hans eget namn, Jesu Kristi namn.